Hej och välkomna till retorikiska podden med mig idag, Patrik Silverud. Toppförhandlare kallade Camilla Eriksson mig för. Det kan man väl göra om man vill. Själv föredrar jag illistig stjärnförhandlare kanske. Eller något sånt. Ödmjuk är jag också.
Underbart, tack på det. Patrik är ju då förhandlare och har förhandlat folkpartistiska budgetar i landstinget under väldigt, väldigt lång tid. Så jag blev väldigt glad över att du ville komma och prata lite förhandling här. Därför att det förhandlingar är ju någonting som vi håller på med hela tiden oavsett om vi är kommunikatörer eller ej. Men det finns ju olika kommunikativa aspekter av förhandlingen som är extra intressanta tycker jag. Jag tänker så här, om jag sätter igång dig kring att definiera mer så här, vad är en förhandling och när förhandlar man och så kommer vi in på det här huret lite senare. Vad tror du?
Det kan vi pröva. Vad en förhandling är, det är ju när du två eller flera parter känner ett behov av olika skäl att försöka hitta gemensamma lösningar. Det kan vara att en person vill ha något av den andra och vill inleda en förhandling av det, eller att båda vill ha något av varandra till exempel. Eller som sagt, så kan det handla om att man vill sätta ihop en budget för Stockholms läns landsting som jag har förhandlat om på mellan 80-85 miljarder och i mitt fall så handlar det om att man förhandlar med tre andra partier för att få ihop en budget. Det är grunden för förhandlingar. Och ja, man kan väl säga att om man har avsikt att bara stjäla av den andra, då är det inte en förhandling. Då är det liksom att man ställer någon inför ultimatum eller något sånt. Förhandling. De bästa förhandlingarna som jag ser, det är att båda går därifrån hyfsat nöjda. En del säger att alla ska gå missnöjda ifrån en förhandling. Det är i mina ögon och örons faktiskt rent struntprat. Min absoluta maxim, jag har förhandlat länge och jag har lyckats göra alla misstag man kan göra i en förhandling. Och jag har varit burdjus och jag har varit gapig och skrikig och slängt i dörrat och bankat i näven i bordet och ibland i formligen tvingat igenom. Alltså jag har nästan alltid fått igenom vad mina chefer vill ha, det har jag fått igenom. Men man kan göra det på olika sätt. Och i förlängningen så är det så att om man vill lyckas i förhandlingar under en längre tid så är det mycket mer effektivt och mer framgångsrikt att ta reda på vad 17 de andra vill, vad de verkligen vill, och se till att de får det samtidigt som du får det du vill ha. Då gör man en bra förhandling. Och det är klart att det de vill ha inte får inkräkta allt för mycket på det du vill ha. Så att säga.
Och hur gör man det då? För jag tänker så här, det är ju samma problematik som när man ställer frågor till människor i enkätsyften eller i fokusgruppsyften och så vidare. Folk säger ju väldigt sällan vad de egentligen tycker och tänker, utan de lägger in ganska mycket vad de tror att frågeställaren förväntar sig att de ska svara på och så vidare. Hur kommer man till kärnan av vad den andra egentligen vill ha?
Ja, jag ägnar mig åt, eller har ägnat väldigt mycket tid åt att inse att själva förhandlingsfasen vid förhandlingsbordet sällan är där de stora avgörandena görs. Formellt så är det så naturligtvis. Men informellt så är det så att det är de här gångerna man går till, ja, i mitt fall då, de andra partiernas kanslier och liksom lirkar. Man får bjussa lite på information från den egna sidan. Det här tycker vi är viktigt. Ibland så berättar man kanske inte hela sanningen, man kanske utelämnar ett och annat, men man ljuger inte, det är viktigt. Och ljuger man så råkar man hamna någon förr eller senare i, ja, då ligger man risigt till så att säga. Men man kan lirka lite och man kan prata med fler också. Det är klart att man får en större bild om man tar reda på saker och ting innan. Och om man har hållit på så länge som jag, så känner man också, vet man också lite om hur till exempel då, i mitt fall då, olika moderater ute i länet reagerar på olika frågor. Det kan gälla allt ifrån hur man ser på kan ta Danderyds sjukhus som vi en gång i tiden drev att man kanske skulle upphandla precis som i Sankt Göran. Sen ändrade moderaterna uppfattning, men det fanns väldigt många moderater ute i länet som fortfarande tyckte det var en bra idé. Och det är klart att sätta lite press på dem som sätter press på moderaterna i landstinget gjorde att ja, vi fick inte igenom kravet på att man skulle upphandla Danderyds sjukhus. Men vi fick igenom andra saker. För moderaterna i landstinget så blev det en viktig fråga att låta bli att göra det där. Men samtidigt så hade de press på sig från flera håll. Sen ska man komma ihåg att de som sitter vid förhandlingsbord sällan är de enda som sitter där. Har man ett aktiebolag till exempel, så är det kanske vd som sitter och förhandlar, eller en upphandlingschef eller vem det är, någonting. Men man har andra bakom sig som inte syns vid bordet. Det kan vara aktieägare, det kan vara som sagt, är man upphandlingschef så kanske det är vd som har krav och förväntningar på en och så vidare. Och, sen, och likadant på andra sidan kan det också finnas andra som inte heller finns med. Och i politiken finns det som sagt ofta det är gruppstyrelse och det kan vara fullmäktige grupper och alla som har förväntningar på vad man ska åstadkomma under de här förhandlingarna. En del har väldigt naiv inställning att det är bara att slå näven i bordet och begära allting. Och det, ja.
Men jag tycker ytterligheten här blir ju till exempel när fackförbunden förhandlar med arbetsgivarorganisationerna.
Mm.
De har ju extremt mycket medlemmar,
ja,
för vilka det här är jätteviktiga förhandlingar. Och när man förhandlar uppe på riksdags- och regeringsnivåer så också otroligt många människor som blir påverkade av det här beslutet. Häftig situation att vara i. Jag skulle vilja sitta där och lyssna när de förhandlar. Men det är en annan femma. Bjud gärna in mig om du hör, du som lyssnar sitter i sådana situationer och vill ha en retorisk analys efteråt. Så då sitter man där och så förstår man ju då att det är inte bara de här människorna som är i rummet, utan det finns andra som bestämmer och har åsikter och förväntningar. Och då tänker jag, hur viktigt, hur uttalat mandat har man som förhandlare? Är det verkligen att det här är din ram, inom den får du verka, eller är det lite luddigt, eller hur vill man ha det?
Ja, jag vill alltid ha ett, när jag går in i en förhandling så vill jag veta att jag har möjlighet att pröva olika saker. En av mina styrkor har varit att när jag säger att det här kan jag få igenom hos det mina, så vet de andra att det stämmer i 25 av 26 gånger. Eller sånt. Alltså väldigt, väldigt sällan som jag behöver. Annars så säger jag det. Om jag är lite osäker så kan jag säga det. Men om jag säger att det här kommer att hålla, då vet jag att det nästan alltid är så. Andra har haft svårare att få ett sånt mandat. Och det gör att man blir en mycket sämre förhandlare. Man blir mycket mer. För förhandlingar, det är så att även om man från början när man går in i en förhandling bara ser att det finns en lösning, så finns det sällan bara det, utan ofta kan man hitta olika vägar. Det kanske är så att de säger att, vi kan bara ta ett hypotetiskt exempel, Centern vill ha mer pengar till Skärgårdsstiftelsen. Ett år så får de inte det, då är de naturligtvis ledsna över detta, men då kanske de istället kan få någonting annat, en miljösatsning eller någonting annat som gör att de kan gå tillbaka till det sina och säga att vi fick inte igenom den här skärgårdssatsningen, men vi får igenom en annan sak, eller ett löfte om att nästa år ska vi fixa det här med Skärgårdsstiftelsen eller vad det nu är för någonting. Att det är sällan svart och vitt. Men jag kan ta ett exempel på det här med hur man kan lista ut vad de andra vill, och det är förhandlingarna när vi återbildade alliansen efter valet nu 2014, så satt jag och Anna Starbrink var med från Folkpartiets sida i förhandlingarna. Från Moderaterna så var det bland annat Katarina Elmsäter-Svärd, som höll i förhandlingarna. Hon var, tyckte jag, extremt listig. Innan hon började förhandlingarna, som hon uttryckte, så ville hon gärna, att hon ville gärna höra hur vi såg på framtidsutmaningarna för landstinget. Och så sa hon ganska självklara saker själv, nämligen att ekonomin ser lite tuffare ut till exempel, och vi ska bygga mer tunnelbana, det är viktigt att det kommer igång. Vi ska också få klart Sveriges modernaste, kanske norra Europas modernaste sjukhus och så vidare. Varpå Centern rast berättade exakt vilka frågor de tyckte var jätteviktiga, och Kristdemokraterna berättade vilka frågor i princip de tyckte var jätteviktiga, och så började vi också från Folkpartiets sida och berätta vilka frågor vi tyckte var viktiga, tills jag kom på att vänta här nu, hur ställer jag frågan istället, vilka frågor tycker Moderaterna är viktiga inför som framtidsutmaningar? Och då bröt Katarina den diskussionen. Men sen när du började komma ner till konkreta förhandlingar om ansvarsområden och så vidare, så hade Katarina märkligt nog fått med både vad Centern och KD i princip ville ha. Så vad de hade lyft för viktiga frågor, det hade de också fått ansvarsområde för, kan man säga. Väldigt listigt sätt att ta reda på vad det är de... Vad vi, och Folkpartiet var lite mer så placerat. Och det tyckte jag var bra, naturligtvis. Sen, ja, efter det så kunde vi komma in på riktiga förhandlingar. Men där hade vi andra bjudit lite till Katarina. Lite onödigt, kan man väl säga. Men,
varför är det onödigt att säga vad man vill ha i ett tidigt skede? Är det för att man har som ingen leverage, ingenting att glida på?
Ja, man blir mer känslig om de andra vet precis vad det är man vill ha. Helt och hållet. Ju mer de andra vet, desto lättare är det att säga nej. Eller till exempel att tvinga en att välja mellan de olika sakerna man vill ha.
Ja, eller helt enkelt få väldigt bra betalt för det.
Ja, det ser jag. Och sen finns det ju andra fördelar med att veta vad de andra vill. Jag kan väl säga det nu så här i efterhand. Kristdemokraterna har drivit flera omgångar krav på fler båtpendellinjer, och det har varit ett krav från min grupp också. Men det är klart att eftersom jag har vetat att Kristdemokraterna har drivit den frågan väldigt hårt, så har den kostat mer för dem och blivit gratis inom citationstecken för mig. För det är bara någonting som jag möjligen på slutet kan säga att okej, ni får era båtlinjer då.
Mm.
Så att säga. Och sen så har vi fått annat som vi har velat ha, som också har varit viktigt. Det är visserligen så att då kanske det är så att Kristdemokraterna får gå ut, prata lite mer om de här båtpendlarna, med båtpendlingslinjerna. Men för Folkpartiets del så är det ju så att mina chefer, mina landstingsråd och min grupp har alltid velat ha mycket mer än vad Folkpartiet har varit stort, kan man väl säga.
Ja, det är väl ganska naturligt.
Ja.
Det är inte så för alla instanser när man förhandlar oavsett. Man vill egentligen ha mer än vad man har täckning för.
Ja, men då är det ju så att ja, man kan säga så här, jag brukar säga att politisk matematik är egentligen ganska enkel. Har man hälften plus en av mandaten i fullmäktige bakom sig, då bestämmer man allt. Har man inte det, bestämmer man ingenting. Så gäller det i alla fall när man har majoritetsstyre. Nu har vi ju ett minoritetsstyre i landstinget. Och det gör det. Det blir mycket knepigare. För då helt plötsligt så måste man söka bredare lösningar eller lita på att något parti inte röstar emot förslagen man lägger. Och det är mycket, det är knepigt som attan. Men det är klart att eftersom Folkpartiet har behövts för att alliansen ska ha majoritet, så får vi större inflytande än vad vi är stora.
Kan man säga att det gäller för alla de små allianspartierna, att Moderaterna, för att ha den huvudsakliga makten, har gett er mer makt än vad ni egentligen skulle ha, beroende på er storlek?
Ja, man kan väl 2006 till 2010 så behövdes bara ett av Kristdemokraterna och Centern. Men Folkpartiet behövdes alltid. Mm. Alltså Centern eller Kristdemokraterna hade kunnat trilla ur alliansen och alliansen hade fortfarande haft majoritet i fullmäktige. Vilket gjorde att Centerns och KDs krav nästan alltid blev svagare. Och efter 2014 års val så behövdes båda dem. Även om man inte har majoritet så är det så att både Centern och KD behövs för att man ska liksom upprätthålla att vara större än SVMP. Och det gör att de får naturligtvis en större tyngd i alliansen och får fler poster och lite viktigare, lite tyngre uppdrag och så vidare.
Mm. Om man skulle översätta det här till ett mer företagsvänligt klimat, alltså utanför politiken, in i näringslivet, hur kan det se ut när man har flera olika som man förhandlar med? Kan du ta någon sån situation?
Ja, jag kan ta dels kan jag ta en situation från hemifrån. Jag satt som ordförande i en bostadsrättsförening där vi hade en lokalhyresgäst som gärna ville ha ett nytt avtal, men de ville ha ett på väldigt lång tid och de var inte beredda att betala särskilt mycket. Jag tyckte att vi skulle bryta med dem och egentligen
kasta ut dem och ta in någon annan.
Ja, precis. Mm. Vi skulle kunna hyra ut en del av deras lokal till samma pris som vi hyr till en restaurang vi också har i vår fastighet, så skulle vi få in lika mycket pengar och vi skulle kunna få fler garageplatser eller fler förråd eller vad som helst. Men när vi gick till förhandlingarna med de här så gjorde jag misstaget att dels inte ha fullt mandat själv och dels så att jag inte var själv, utan det var flera från styrelsen som var med. Och där såg man väldigt tydligt
hur dåligt, ovana ja, människor.
Ovana i förhandlingar. Och dessutom ingen kyla i förhandlingarna. Utan började ge vika vid sittande bord. Nu förhandlar man i och för sig med några som var väldigt duktiga och vassa. Och kanske nästan lite hotfulla kanske. Så där gjorde vi i mina ögon då, dålig affär. Trygg men dålig affär.
Mm. Men om man då tittar på ovana förhandlare, eftersom vi ändå pratar om det just nu. Vad gör ovana förhandlare för misstag?
Ja, det kan vara allt möjligt. I mina ögon är det första misstaget, det är att man vet inte vad det är man vill. Man tar inte reda på vad det är jag vill uppnå, eller vad mina uppdragsgivare vill uppnå. Då är det lite som när man frågar den här katten i Alice i Underlandet, var ska jag gå? Var vill du? Jag vet inte. Ja, men då spelar det ingen roll. Och lite så är det att sätta sig i en förhandling där man inte vet vad man vill. Det andra är, du måste göra din hemläxa. Du måste läsa på. Ska du förhandla om att handla upp någonting till exempel, så måste du ta reda på vad 17 är det för specifikationer som ska gälla. Inom vilka prisspann är det vanligast på marknaden? Hur långa avtal kan man få? Eller korta avtal om det är det man vill ha? Alltså man måste göra den här hemläxan. Förhandlar man om politik så måste man som sagt då försöka ta reda på vad vill de andra? Vad brukar de vilja driva? Vad har de? Jag gör alltid också en persongenomgång. Vad är det för personer som sitter på andra sidan? Vad är det för personer som sagt som inte sitter med men som styr de här som sitter vid bordet? För det påverkar också hur man gör upplägg. Det är klart att jag vet på vilket sätt jag ska sälja in saker till mina chefer. Därför att de vill höra på ett visst sätt. Eller höra. Alltså de vill veta på ett visst sätt hur saker och ting ska göra. Och ibland så kan man då, när man förhandlar med andra och vet hur deras chefer reagerar, så kan man också ge dem tips.
Om ja,
att
du kan ge små gåvor helt enkelt.
Ja.
Och i och med att du ger de där små gåvorna, tänker jag utifrån det kommunikationspsykologiska perspektivet, att då sätter ju du dem i skuld till dig. Du hjälper dem med deras chefer.
Ja.
Så sätter du dem i skuld till dig så att de är snällare mot dig.
Ja, alltså det gäller att, som sagt var, man ska försöka ge de andra det de vill ha inom rimliga gränser. Så att, och samtidigt som du kan få det du vill ha. När alla är ganska nöjda, om inte helt nöjda, så blir det allra bäst. Och sen kanske man inte ska visa att man är allt för glad om man har fått igenom allting man vill ha heller. Det är lite, jag kan säga att rent psykologiskt är det väldigt, väldigt dumt. En av de första budgetförhandlingarna jag gjorde, när jag hade fått igenom allt vi ville. Sen hade vi ju några saker som var prutbara. Och jag hade fått igenom dem också. Det var ja, lite märkligt, men det var så i alla fall. Och så att jag var glad som en spelman och liksom gick ut och tog en öl. Jag bjöd de andra i på ledningskansliet, som det heter då, på öl. Och sen var det så, veckan efter så skulle vi förhandla någon, i mina ögon egentligen, skitfråga. Men som var väldigt viktig för Folkpartiet.
Ja, då satte de dit dig stenhårt.
Alltså den förhandlingen tog nästan lika lång tid att få igenom dock. Jag fick igenom det. Men det tog nästan lika lång tid som hela budgetförhandlingen, och den kan hålla på i 3 veckor. Så att det var, ja, lite dumt. Numera så har jag fått lite mer pokerface. Man visar inte alltid om man är jätteglad. För all del inte heller om man är jätteledsen, så att säga.
Nej, för det måste ju vara väldigt problematiskt, kan jag tänka mig. När man sitter då, särskilt om man är flera olika intressenter som det är då. När man, som enligt din erfarenhet i det politiska sammanhanget.
Mm.
Men säg också att det finns en arbetsgivare, det finns en arbetstagare, så finns det ett fackförbund. Och så finns det, alltså det kan vara ganska många olika intressenter vid bordet. Men vad gör man om man blir så fruktansvärt irriterad på någon? Som hela tiden försöker sätta dit en eller och sticker igen och fräser och är brysk och så vidare. Hur hanterar man en sån människa i den här situationen så att man inte... För jag tänker utifrån härskartekniskt perspektiv. Det måste ju bara drösa av härskarteknik i de här förhandlingsrummen, tänker jag.
Ja, och jag har väl själv använt mig av ganska många av dem. Så men jag har lärt mig av mina misstag. Man gör inte likadant. Jag tenderar att bli lite lätt sarkastisk om jag tycker någon säger riktigt dumma saker, och det är väldigt jobbigt, för då måste man, alltså det är ingen bra grund att man...
Nej, då gillar man ju inte dig, och så ser man inte dig vad du vill ha.
Nej, men jag får ändå det jag vill ha så småningom. Men det tar möjligen lite längre tid. Men ja, som sagt då, ibland så kan det bli hårda ord, det kan bli skälla, ibland så får man gå ifrån. Så jag har ju överlevt, nu har jag själv slutat till landstinget, men jag har ju överlevt ju, kan det vara, 5 moderata kanslichefer och lika många finanssekreterare som vi också förhandlar för dem under den här tiden. Och det är klart att alla har sin egen stil som man måste förhålla sig till.
Vad kan det vara för stilar?
Ja, det kan vara att det är någon som är väldigt dominant och liksom gapig och kan skälla på folk till höger och vänster, till att vara väldigt undfallande, och som så fort det blir liksom lite gräl så reser de på sig och säger att nu slutar vi för idag och sådär.
Hur hanterar man det? Ja, alltifrån den här gapiga?
Jag har nästan lättare för gapiga personer, för sådana upplever jag genom åren i alla fall haft man gapar till varandra lite, och när man har gapat så har man gapat klart, och så håller det runt av en, och sen så kan man liksom hitta framåt. Och min personliga erfarenhet är att sådana personer har jag oftast mer förtroende för att överenskommelser hålls. Jag vet inte, det är, som sagt, det är bara min erfarenhet. Alltså när man väl har tagit sig över det här liksom tjafsandet, så hittar man fram och kan kompromissa sig vidare.
Är det någonting särskilt som man kan säga eller göra i den situationen för att komma över den här tröskeln lite smidigare?
Ja, sluta, alltså låta bli och skrika. I förlängning så är det inte, det mest effektiva, men ibland så blir man förbannad, och det är klart att jag slängde säkert någon dörr förra året. Jag har ju en svada, kan man väl säga. Jag pratar väldigt mycket. Det är en styrka, men det är också en svaghet. Man brukar säga att tystnad är ibland mycket mer effektivt. Och det jag har gjort de senaste åren, det är att när jag tycker att förhandlingarna går lite trögt, då kan jag sluta prata. Och det är någonting som kan orsaka nervositet hos de andra som är vana vid att jag pratar och antingen skämtar eller kommer med spridiga kommentarer eller kommer med konstruktiva förslag faktiskt. Det händer ju att jag gör det också.
Nej.
Jo. Men när man då gör det och sen blir man tyst, då blir de andra, men vad är det? Liksom, då har man deras uppmärksamhet väldigt mycket. Och det är klart att det finns få saker som kan störa någon som gapar och skriker och är förbannad. Som att de andra sänker sin röst och talar kanske lite långsammare och frågar, är du klar nu till exempel? Om man vill reta upp den andra lite till för att det liksom, de ska fatta att det kanske inte var så bright eller bara retas, så är det ganska effektivt att göra på det sättet. Men ja, jag vet inte. Ibland så har jag ett behov av att få gapa lite också.
Och hur neutraliserar man beteenden som inte är fördelaktiga i förhandlingssituationen? Ja. Förutom det du just nämnde då, för att få ner gapigheten.
Det är att man kan inte bara hålla på och gapa. Man måste kunna hitta lösningar. Men ibland så får man bryta. Man får gå och ta en kopp kaffe. Man får... Alla går och ringer ett samtal till sina gruppledare till exempel och såna här saker. Det är ju just att man kan ta ett avbrott och sen komma tillbaka. Eller att man säger att vi fortsätter imorgon, så kanske vi är alla på lite bättre humör eller vad det nu är för någonting.
Det blir inga såna här raka... Vet du, nu får du faktiskt ta lugna ner. Den här samtalstonen som du håller just nu, den är inte fördelaktig. Jag tycker inte att det är okej. Okay.
Ja, det har sagts många gånger över bordet och ibland så har det möjligen funkat. Ibland fungerar det som att hälla bensin på en brasa. Det vill säga, folk uppfattar att man är överlägsen och minsann topprider dem. Så att man får vara lite försiktig. Däremot man kan säga så här, jag förstår att du är upprörd och förbannad och frustrerad över att du inte riktigt får din vilja fram, men det är tyvärr så inte så att det du begär är helt enkelt inte inom rimlighetens gränser. Du måste hitta, ni måste hitta från ert parti, hitta en annan ingång i det.
Mm. Eller, hur brukar det tas emot?
Ja, det beror lite på, folk kan ju fortfarande vara sura, men man måste ha en ändå ha någon slags man måste kunna säga sådana saker till varandra. Och sen kanske man får prata med dem vid sidan av. Som sagt, var de själva förhandlingstillfällena är en sak. Men sen kan man också sätta sig ner med folk mellan gångerna och förhandla. Och det gör man ju ofta.
Mm.
Och under höstens budgetförhandlingar var mycket av sakerna som löstes i fikarummet. Eller i pentryt intill förhandlingsrummet. Därför att, ja... Man bara lyfter, men du, hur ser ni på det här? Och så kan man komma tillbaka, så kommer det upp på bordet på ett annat sätt.
Mm. Och hur är det här med nattmanglingar? Ja. Eller när folk är för trötta egentligen, för det är det handlar om.
Ja, alltså för trötta är ingen bra. Men ibland så har man ju en tidspress. Så är det. Men min bestämda uppfattning är att man ska alltid vara den som har minst press. Och min uppfattning är att det största partiet, om man tittar på sådana förhandlingar, det är de som har det största ansvaret för att tidsplaner hålls. Min utgångspunkt har alltid varit att ingenting är klart förrän allt är klart, och det är inte min uppgift att, jag ska naturligtvis alltid vara med och förhandla om inte förhandlingarna har gått helt käpprätt åt skogen, men det är inte min sak att ge mig för att en tidsplan ska hållas. Det är någon annans uppgift att ge sig. Liksom. Tycker jag i alla fall.
Såklart, för att det är ju mest fördelaktigt för dig. Jag tänker så.
Birgitta Rydberg, som är mitt för detta chef och landstingsråd för Folkpartiet, hon var väldigt kylig när hon förhandlade. Hon pratade sällan mest när hon förhandlade, utan hon väntade tills många andra hade sagt sitt, och så kunde det nästan finnas en konsensus om någonting, så kunde Birgitta begära ordet och säga, nej, ni har fel allihop, och sen presentera liksom lösningen på världens problem just där och då. Och fick nästan alltid som hon ville.
Mm. Så då har vi både den här, vad ska jag säga, attackförhandlaren som bara kastar sig ut och tar fullkomligt totalt samtalsdominerande utrymme och försöker snacka runt och snacka upp alla hela tiden. Och den som är otroligt observant, sitter jättetyst och så bara tvärklipper till. Vad har vi mer för typer?
Alltså det är som sagt, om man är dåligt förberedd så märks det. Om man inte är väldigt, väldigt erfaren så kan liksom dölja det med rappakalja så att säga.
Mm.
Men det märks nästan alltid. Eller om man inte har mandat. Att förhandla med folk som inte har mandat, det är...
Nej, men det är ju slöseri med tid.
Ja, för det innebär bara att varje gång man har kommit fram till något och man hittar en lösning som funkar för flera, så måste de tillbaka hela tiden och stämma av och få hela tiden nej. Och sådär. Och då, ja, det är liksom bortkastad tid för dem och bortkastad tid för oss andra. Och ibland så försöker man då gå runda dem och gå på deras chefer. Eller skicka min chef och prata med deras chef, så att man liksom kan kanske den vägen hitta någon kompromiss.
För att diskutera på samma nivå.
Ja.
Mm.
Och det är väl en tredje frågan. Man måste veta vad ens chef vill, man måste vara förberedd och man måste ha ett så tydligt mandat som möjligt med sig. Det är kanske de viktigaste tre råden jag har att ge en bra förhandlare.
Mm. Och då tänker jag så här också, vi var inne på det lite tidigare, det här med hur man rättar upp folk. Därför att rent retoriskt så brukar man ju säga att den som tappar humöret förlorar. Det kanske inte riktigt är så i förhandlingar. Men vad man gör är ju i alla fall att man tänker ju inte klart längre. Om man blir förbannad.
Nej.
Och då kan det vara fördel för den som sitter mitt emot. Och du nämnde en sak tidigare som du gjorde för att rätta upp folk.
Ja, det är så att mina motståndare i det här fallet då, motståndare, nämligen Moderaterna, de har ju ofta flera förhandlare. Och ofta så, när man har förhandlare i flera veckor i sträck varje dag, så hamnar man ofta på samma platser runt bordet och sådär. Och om jag då tyckte att nu om man har varit lite muppiga eller något sånt, då kan man se att de Moderaterna har suttit tre bredvid varandra på ena sidan bordet, så brukar jag se till att vara i god tid och så tar jag en av den platsen. Gärna den mitt i. Och det stör folk liksom. Att man spräcker upp dem. Liksom. Och då kommer nästa som kommer på Moderat. Han sätter sig då på höger sida och så tittar lite. Det är något som inte stämmer, va? Samtidigt så är det inga, man äger ju inte några platser. Och det där är lite irritationsmoment i sammanhanget. Jag hade en annan liten historia som är gullig. Det är så att jag under en höst hade gått väldigt mycket i skjorta och jeans till jobbet. Och så där. Men när förhandlingarna började inför budgeten, då svider jag om till kostym, slips. Och hade det. Och så blev jag lite retad av de andra. För att jag hade kostym och slips helt plötsligt. Och ja, hur det nu var, så efter några dagars lite så där godmodigt retande, så sa Centerns dåande kanslichef liksom en puttör i liksom kostym och slips, liksom skärpte i och sådär. Och då var just då var Moderaternas finanssekreterare otroligt arg på Centerpartiet. Jag kommer inte riktigt ihåg varför. Men då lutade hon sig över bordet och så väste hon: det är för att han tar det här på allvar! Och dagen efter så kom Centerns kanslichef i kostym och slips. Och så vitt jag vet så har han det fortfarande på sig än idag.
Ja, se där.
Mm.
Jag tänker så här, nu tar du upp det här med kläder.
Mm.
Är det någonting annat så där som du har tänkt på när det gäller kläder i förhandlingssituationer?
Ja, alltså jag tycker att det finns en poäng. Att man, det ligger väldigt mycket i att om man, som man vill bli bedömd, ska man ändå komma klädd. Alltså om man kommer man i skitiga jeans och en tröja med hål i, ja, liksom det är svårt att se att man verkligen tar det hela på allvar. Sen kanske man inte behöver ha kostym och slips på sig. Men det är ändå en viss skillnad. Sen klart att har man förhandlat med samma gäng i ett antal år och man känner varandra utan och innan, så är det inte lika noga. Men när man träffar på nya människor och hamnar i en ny situation, så är det klart att det är skillnad på om man fattar att den här personen menar allvar eller inte. På något sätt. För mig är det lite som att ta på sin uniform. Lite att man blir allvarlig när man kommer inför en förhandling.
Är det så att man kan klä sig för högt, alldeles ovanför sin, vad ska vi säga, förhandlingsnivå? För jag vet bara att i finansbranschen, åtminstone i London, så är det så att där får man inte ha de här blårandiga skjortorna med vita ärmar och vit krage förrän man har dragit in minst 100 000 i bonus. Det är sådär, de är stenhårda om du skulle dyka upp i fel. Eller överlag så är de jättehårda mot varandra utan att informera i förväg vad det är som gäller klädmässigt. Men går man då över den där gränsen, att man tror att man är någonting man inte är, då är tusan. Alltså det är nästan så att de sliter av en skjortan, har jag hört.
Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Men riktigt så hårt är det inte i politiken kanske.
Nej. Och i överlag sådär, om du tittar på andra scenarios där man sitter och förhandlar med mycket fackföreningar och så vidare, eller bara inne på företag internt och så, går det att klä sig för högt?
Ja, det är klart att det blir väldigt konstigt om man är på ett företag där ingen någonsin har kostym och slips, så är det klart att det blir väldigt konstigt om man ska liksom, även om man ska löneförhandla, att komma klädd i kostym en dag om man jobbar på ett ställe där liksom nästan är obligatoriskt att ha jeans eller arbetsbrallor på sig och sånt. Det blir ju väldigt konstigt. Eller man kommer och är mer välklädd än chefen. Det tror jag också kan vara en negativ faktor. Att man liksom, jag tror inte att man blir väl mottagen. Det har aldrig varit ett problem för mig, kan jag säga. Mina chefer har alltid varit väldigt välklädda. Men jag tror inte att det är en given hit. Liksom.
Mm.
Då kan man lätt bli betraktad som någon slags snobb av de andra.
Mm. Och när du säger snobb, då tänker jag också så här, stilnivå på språket. Finns det ord som man absolut inte bör svänga sig med? Finns det fraser och uttryck som jag säger, nej men det betyder ju ingenting. Sluta, prata inte på det där sättet. Alltså, har du varit med om...
Ja, det finns ett uttryck som heter jag hör vad du säger.
Ja, visst är det otroligt irriterande. Ja,
och eftersom de i 9 fall av 10 så betyder jag hör vad du säger att det enda som saknas där, det är men jag skiter fullständigt fan i det. Så försöker jag själv undvika det. Och jag kan säga att i ledningskansliet då, i landstinget som jag har suttit med, så är det är nästan lite skämt när någon säger det. Liksom. Och man kan lägga in det på skoj. Så jag hör vad du säger. Och när man vet att alla vet att det du sa just nu, det vet du att vi inte tycker om. Så att säga.
Ja.
Så att man får beskriva saker på ett annat sätt. Sen det finns en del andra saker också som man ska undvika. I de första budgetförhandlingarna som jag satt med i början på 2007-2008, så började Moderaterna sina budgetförhandlingar med att lägga ett slutbud. De la ett slutbud, och det här slutbudet bestod av sådana saker som sänk skatten jättemycket, lägg ner all kultur, gör ditten och datten, och vi skulle inte lägga några pengar på folkhälsa, frågor och sådär. Det var saker de visste att vi inte skulle ta. Och då, när vi fick det här första förslaget, så tog man det med pekfingret och tummen, och sen så gick man bort till en papperskorg och så släppte man det där, och så sa man, ni kan väl återkomma när ni har ett startförslag.
Mm.
Och så gick man. Och sen trodde Moderaterna att de kunde liksom frysa ut oss, att de väntade en vecka med att komma med ett nytt förslag. För de sa ju naturligtvis att ja, men det här take it to leave it, liksom. Ja, hej då. Vill ni inte styra landstinget så vill ni inte det. Sen kom ju naturligtvis då ett mer sansat förslag som man kunde utgå ifrån och sen få det riktigt bra på slutet. Så att säga. Och det slutade de med efter några år när de bytte sen då. Också kanslichef, och det första jag sa, kom inte med slutbud. Försök inte lägga ner kulturnämnden. Ni gör ju bara den liksom folkpartistiska landstingsgruppen stridslysterna förbannad. Liksom. Man måste ha... Och det fattar de till slut. Och på samma sätt så går det inte att komma och liksom upprepa saker som man vet verkligen gör de andra partierna förbannade in i själen. Liksom. Då är det bättre att säga att ni vet att vi tycker så här, men nu har jag framfört det. Så lägger vi det åt sidan, så behöver du inte ta hem det och se det som ett ultimatum från Folkpartiets sida, utan vi kan liksom gå ner till de riktigt bra sakerna. Jag ska inte säga att man får lura sina egna, men om man vet att man har en hopplös uppgift, men man har fått igenom väldigt mycket som man vill, då är det klart att då kanske det är så att man för framtida bruk kan bjussa på någonting åt den andra, så att de kan känna sig nöjda och gå tillbaka. Då har man tillbaka det så småningom. Jag kommer ihåg en förhandling där Moderaterna inte ville ge mer pengar till konserthuset. Det var innan konserthuset fick flerårsavtal, vilket var bra. Och så. Och då fick vi nästan alltid de här sista sakerna som var i förhandling. Du kan tänka att man förhandlar om en budget på nästan 80 eller runt 80 miljarder, och så är det 5 miljoner som stupar hela förhandlingen på. Och då har jag suttit hos dåvarande finanssekreteraren, och hon stängde dörren och så sa hon: nu får vi sitta här i en halvtimme. Ni kommer att få era pengar, men jag får inte egentligen ge bort dem, men jag vet att det här kommer bli slut ändå, så att nu kan vi sitta och fika och prata skit istället. Och så får man där känna att det var jobbigt att släppa de här pengarna.
Så. Ja, för visst är det väldigt mycket också, tänker jag i alla fall, att ge sken av saker och ting. Alltså det behöver faktiskt inte alltid vara som exakt det exempel som du berättar nu.
Ja.
Hur viktigt det är att låta folk få rädda sina ansikten. Om du ska trycka in dem i det berömda hörnet, att du ger dem två utgångar bakom sig så de slipper hugga sig framåt och så vidare. Och då tänker jag så här, rent argumentativt, hur kan man... Det är för så här, om du har någonting som du väldigt, väldigt gärna vill få igenom, så har du oftast tänkt på det här väldigt mycket också. Och du har fantastisk argumentation för det. Den är verkligen underbyggd på massa olika sätt och vis. Man kan visa med statistik från något tungt ställe. Man kan visa på i det här fallet då, vad medborgarna har sagt vid olika tillfällen. Vi vet att det här är bladdi. Och ändå så sitter det någon där som inte kan säga ja till det här, trots att alla argumenten finns. Vad gör man då?
Ja... Man kan väl säga så här, att i alla fall i politiska förhandlingar så är det tyvärr så att fakta och logik långt ifrån alltid räcker. Politik är så mycket känslor. Det gäller att hitta finns det en möjlighet att hitta en väg ut, så ska man försöka göra det. Jag kan ta ett exempel, och det var för något eller några år sedan när vi inte ens gällde 5 miljoner. Jag tror att det i sista timmen av förhandlingar så var det som återstod, det var att det handlar om, jag tror det var 250 000 eller en halv miljon som diffade på. Det var vi hade under slutförhandlingen så hade vi fått en skatteintäktsprognos som försämrade läget för landstinget med 100 miljoner och sånt. Och vi hade lite tajt marginal. Så att då fick vi liksom hitta små besparingar som vi var tvungna att göra. Och för den dåvarande finanslandstingsrådet tyckte att det var viktigt att alla partier fick släppa någonting som de inte tyckte om att släppa.
Det var liksom att det skulle vara någon sån här rättvise.
Ja, det var egentligen det enda ultimata krav han hade haft under hela budgetförhandlingen. Och jag insåg att när han sa att det måste ske så tog jag det faktiskt som på allvar. Och ja, Folkpartiet, jag kommer inte ihåg, vi fick minska en satsning, så minskar vi en satsning på med lite grann. Och det som, jag ska inte säga vilket parti det var, men ett av de andra två partierna, inte Moderaterna utan Centern eller KD, de skulle bli tvungna att dra ner på en satsning med, jag tror att det var 500 000. Och det här gick inte. Den förhandlaren hade inte det mandatet. Och då höll vi på att stupa på en, som sagt var, 80 miljarder. Vi är överens om allting annat. Men just det här så stupade. Och efter att de hade suttit i Moderaterna och den här andra förhandlaren hade suttit och tjafsat om detta i 3/4. Och det rörde ju egentligen inte Folkpartiet, men jag kände att här kan vi inte sitta. Så la jag fram det inte helt tokiga förslaget, nämligen att om det är så att man går med på att göra den här neddragningen i år, så gör vi en dubbel satsning. Alltså vi lägger på 1 miljon året därpå och de följande 3 åren. Det behövdes i alla fall någon slags. Skulle man antingen så satsar man eller så satsar man inte. Och då, det kunde liksom Moderaterna köpa. Och det kunde det andra partiet också köpa. Eller de kunde i alla fall gå hem. Och det tog 5 minuter att ringa och få det klart från det landstingsrådet. Och då helt plötsligt så hade vi en hel budget. Det låter jättefånigt, men det är ett sätt att,
nej, men alltså
att
komma
vidare.
Ja, jag kommer att tänka på när jag själv satt som viceordförande i nämnd. Jag hade då ordförande från ett annat parti och sen hade vi förvaltningschef. Det här var i budgetkrisens källvatten. Jag hatar när jag säger klischéer, och samtidigt så vill jag säga dem, för de kommer upp och jag bara, nej nu, de ska ut. Förlåt. Och läget för oss var att samtliga nämnder skulle få betydligt färre miljoner att leka med. Och min dåvarande förvaltningschef ville helt enkelt inte medverka i det här. Utan tyckte att nej, men det där, det får KS, alltså kommunstyrelsen, besluta om. Och vi satt länge och väl, för jag hade ju förpratat med ordföranden. Och vi var ju helt överens om att det här måste vi bestämma om. Därför att annars så kommer folk som inte har insyn i den här nämnden och den här nämndens arbete eller förvaltningen. De kommer ju helt galna neddragningar. Och jag satt i kultur- och fritidsnämnden, vilket betyder att man har väldigt många maskiner. Och en maskinpark är en väldigt kortsiktig lösning att inte lämna in för service och reparationer eller köpa en ny sån där grej. För då blir det helt plötsligt oerhört dyrt om 2-3 år när den pajar och så vidare. Det vet ju alla också som kör bilar. Vi hatar att lägga pengar på våra bilar, men gör vi inte det så blir det mycket dyrare i slutändan. Och det var verkligen så att vi satt länge och väl och försökte få förvaltningschefen att börja skära i de olika posterna. Och ordföranden som jag hade i den nämnden, han är en otroligt bra man. På riktigt, alltså verkligen en sån här som söker samarbete och kompromisser och försöker få alla nöjda innan man klubbar beslut, trots att det kunde vara ganska kontroversiella beslut. Men han var lite för mjuk mot förvaltningschefen. Så till slut så vet jag att jag bara ställde mig upp och tittade på förvaltningschefen som var en väldigt, väldigt stor man. Och jag är en väldigt liten kvinna, så jag kände behov av att ställa mig upp och säga, vad är det du inte förstår? Antingen bestämmer vi här vid det här bordet idag hur det ska se ut. Eller så kommer de som sitter i KS att bestämma om det. Och då hade vi också en KS-ordförande som var helt ointresserad av både kultur och av idrott. Och tyckte att hela vår förvaltning bara skulle läggas ner. Så jag påminde om det. Att vill du verkligen att den här personen ska besluta? Och då var det lite så här, ja men okej, vi tar en ny omgång kaffe och så får vi väl köra då. Ja, tack. Mm. Så ibland kan det här rättframma sättet som jag gärna kör med, men förstår du inte konsekvenserna av, det funkar det. Men jag kan inte tänka mig att det är någonting som är optimalt i långsiktiga förhandlingssituationer. Men jag tröttnade och var ganska ung faktiskt.
Jag tror att när man sitter i förhandlingar, alltså ibland går förhandlingar i stå, alltså, och då behövs det någonting nytt. Och jag tror att en av mina fördelar är att man kan ändra, att vara flexibel är faktiskt en klar fördel. Att man kan, om inte en taktik funkar eller en sätt att driva framåt på funkar, så får man prövat ett annat sätt att jobba på. Och som sagt, det här med att man sätter sig bland de andra eller retas med dem, eller som jag som pratar mycket blir tyst och så vidare. Det leder ofta till att man i alla fall bryter av det som pågår, så att säga. Mm. Lite som när man spelar, jag spelar badminton med min bror och två andra på lördagmorgnar. Och då är det så att tidigare när vi startade den här badmintonspelen, då var det så att om ena sidan vann väldigt många bollar, så blev det helt plötsligt andra lagen bara knyta skorna och såna här saker. Och det är ju ganska fånigt liksom. Så är det ju. Men det stör ju den som är, har man en bra serveomgång liksom, då är det jävligt störande om man helt plötsligt inte kan fortsätta.
Så, men... Oh ja, det är då vi i volleyboll tar timeout.
Ja.
Så. Mm. Och apropå volleyboll så brukar man säga så här, man ändrar aldrig en vinnande serv. Utan hittar du någon brud på andra sidan som är dålig på att ta emot din serv, då servar du på henne. Alla i laget servar på henne också, oavsett var på plan hon står.
Mm.
Bara för att psyka ut henne. Och vad har du sett, både vad du har gjort själv, men det behöver du inte stå för, utan du kan bara säga vad andra har gjort. Vad har du sett för psykningstaktiker?
Ja, dels det här med att man en och annan som verkligen har skällt ut folk. När antingen för att det har funnits skäl till det, det vill säga att de har kommit oförberedda eller inte har mandat till exempel. Alternativt att de bara som sagt vill psyka en och säger tramsiga saker, eller och dina landstingsråd, de ska alltid göra så här och de vill alltid ha det här och ni är så dumma och hej och hå och så vidare. Och då får man ju bara låta det rinna av sig. Alltså det är mitt råd är det, om man kan. Ibland så kan inte jag låta bli att bli förbannad, så att säga. Och ibland så kanske man kan jag bli förbannad eller spela förbannad för att jag tycker att det kanske är dags att ta en paus i alla fall. Och då kan man liksom höja rösten och liksom spänna ögonen igen. Bara sluta snacka skit liksom. Så.
Mm.
Men sen finns ju också det här att man alltid kan man kan trigga varandra genom att väcka förslag som man vet att de andra alltid kommer att hata. Så. Det finns ett parti av de andra partierna som har outgrundlig anledning att lägga fram att man kan. Det här med det historiska tonnaget i Vaxholmsbolaget till exempel, Västan och allt vad de heter. Jag kan inte lägga ner dem. Och det där är en väldigt känslig fråga i Folkpartiet, kan jag säga. Och det är klart att det triggar ju lite så här. Ni vet ju att det är bara trams. Liksom. Det kommer inte hända. Folkpartiet kommer aldrig gå med på att vi ska sänka Västan, även om jag har hotat att med att göra det när jag skulle sluta, bara för att bli av med frågan. Men jag har räddat den där båten fler gånger jag kan räkna, kan jag säga.
Mm. Nu när vi pratar så tänker jag, slås jag av att vi pratar väldigt mycket om mittenskedet.
Mm.
Alltså hur... Vad är det som... Hur tycker du om att lägga upp det? Hur tycker du om när andra lägger upp det i inledningsskedet? Du pratade i början om att Elmsäter-Svärd hade inlett med väldigt listigt då, att egentligen tanka folk på vad de ville ha.
Ja.
Det kanske är ett väldigt bra sätt att göra utifrån hennes förhandlingspositionsperspektiv, men det var inte bra för er. Men vad finns det mer för bra sätt att öppna som också uppfattas positivt av de andra?
Det är ju som sagt då att är man väldigt väl förberedd så kan man ju lägga fram förslag som kanske inte helt men i alla fall pekar i rätt riktning. Där man har med någonting från de andra. Oavsett vad det är. Efter någon veckas budgetförhandling, det här är inte riktigt från allra första början, men då börjar man komma ner på en lista med saker som är knäckfrågor. Som återstår. Och då kan man, om man är smidig och smart och försigkommen, så kan man ta den där listan och sen kan man göra ett förslag som faktiskt håller.
Mm, det täcker kanske de där punkterna. Men då har vi fortfarande en bit in. Mm. Så om vi verkligen drar tillbaka till inledning.
Ja, och då menar jag att ska man vara duktig så börjar man inte precis vid när man sätter sig vid förhandlingsbordet. Jag kan, när slutförhandlingarna i budget i landstinget sker nu i runt april, jag kan börja förhandla i januari. Därför att jag vet ungefär vad mina vill. Och då gäller det att ta reda på vilka av de här frågorna blir väldigt, vi kan vara svåra att få igenom. Det kan exempelvis gälla den satsning på specialistsjuksköterskornas löner som Folkpartiet fick igenom efter många om och men. Tog också flera år. Den satsningen startade jag förhandla egentligen i praktiken i januari det året. Vi fick igenom det. Det vill säga att jag gick till Moderaterna och sa att jag är väldigt tveksam om vi kommer att få ihop en budget i år med Folkpartiets hjälp om inte vi får igenom den här frågan.
Mm.
Och sen upprepade jag det och var väldigt tydlig. Och till slut så blev det så också.
Men om man hotar med någonting, för det är lite hot.
Ja, men det...
Då måste man väl ändå vara beredd att stå för det.
Ja, men alltså, och jag sa... Alltså, som sagt, kabinettsfrågor ska man bara ställa om man verkligen är beredd att gå. Och man kan inte göra det hur ofta som helst. Då har man ingen trovärdighet. Men jag konstaterade att det var en väldigt, väldigt viktig fråga för oss. Vi hade drivit den tidigare, men då hade den en lägre prioritet. Men nu hade den en väldigt hög prioritet. Och det var det som var viktigt för de andra, framförallt Moderaterna, att förstå att den här frågan kan vi inte lösa med att istället ge 1 miljon kronor mer till kulturnämnden eller 5 miljoner mer till psykiatrin. Den här frågan måste finnas med på dagordning för att vi ska kunna lösa ut en massa andra frågor också.
Mm.
Och det tog ett tag, men det är också liksom, inte så att vi som sagt har ställde totalt ultimatum, men det skulle bli väldigt, väldigt blodigt i förhandlingarna om vi inte fick med den frågan.
Mm. Så det är ett sätt att man kan då smyga sig in i förhandlingen genom att i förtid flagga för att det här är riktigt viktigt den här gången.
Så. Så att jag vet att på samordningskansliet i Rosenbad, där har de just det här är viktigt. Det var nyckelord på i alliansens samordningskansli. Och det fick ju inte, man kunde ju inte använda heller varje dag. Alla frågor kan inte vara väldigt viktiga för varje parti. Men när någon sa det så var det också att de andra fick en högre uppmärksamhetsgrad på det man sa. Och det har vi också som sagt var kört på ledningskansliet i landstinget. Om någon verkligen säger att det här är en viktig fråga. Det här är en väldigt känslig fråga för oss.
Det har man fått acceptera i större utsträckning.
Ja.
Ja, för att samarbetet ska hålla.
Ja.
Mm. Och om vi, eftersom vi håller nu på att faktiskt gå i slutet till den här podden.
Mm.
Vad är det som är viktigt i slutet? Jag menar, du lyfte till exempel det där när ett parti inte ville ge ifrån sig den där 500 000. Att ni kunde lösa det genom att lova dubbelt så mycket resterande mandatperiod. Fast inte just det här året. Mm. Vad är det... Alltså, för att knyta ihop säcken på en förhandling. Vad kan du ge för råd?
Det är att försöka se till att alla har fått någonting med sig hem. Någonting som gör att de kan säga att vi är en segrare också. Alternativt att få sig själv att framstå som att man inte är lite missnöjd så att säga. Eller ja, det var lite lätt som att man skulle ljuga, men riktigt så är det inte. Men det är viktigt att de andra inte känner att vi alltid får igenom det vi vill ha och de aldrig får igenom det de vill ha. För då är de mindre benägna. Alltså det blir svårare och svårare att få igenom det man vill ha. Jag kan säga någonting som många glömmer. När man väl har knutit ihop säcken och man är överens, så är det viktigt att man dels vet vad man är överens om. Att man är tydlig med vad det är man har kommit överens om. I landstinget så finns ju både de facto en budget. Men sen är det så att vi på ledningskansliet också har haft, kallar det för hemliga pappret eller hemliga listan och såna saker. Där står saker som inte
får finnas i protokoll, men som ni har kommit överens om.
Ja, och det behöver inte vara hemligt på något sätt. Men det kan vara att man till exempel ska titta på göra en taxiutredning, eller man ska göra saker men som inte riktigt passar in i budgetdokumentet. Eller kan det vara att något parti reserverar sig bara för att när frågan om sprutbyten kommer upp nästa gång så vill vi bara meddela att vi är emot eller för eller och så vidare. Och att det är liksom, för att det inte ska bli
överraskningar.
Nej. Och så. Och det kan vara. Men en av de saker, jag har ju hållit på med som sagt förhandlingar väldigt länge och jag har, men till skillnad från en del så har jag faktiskt lärt mig en del om förhandlingar också. Jag har ganska systematiskt försökt utvärdera det jag har gjort. Och det glömmer många. När man väl är klar med en förhandling så är man så nöjd. Att man överlevde en lång förhandling kanske på 3 veckor eller en månad eller vad man vet. Någonting. Så att man då bara pustar ut och går hem och lägger sig. Jag lägger alltid ner tid på att fundera igenom vad var det som gick bra, vad var det som gick mindre bra. Hur kan man göra det här bättre till nästa gång? Och det är ett råd till... Det funkar på alla. Oavsett om man ska upphandla skruvar eller om man, vad man än ska göra. Så att fundera igenom. Vad gjorde jag som gick? Varför gick det här bra eller varför gick det mindre bra? Vad kan jag göra för att det ska bli bättre nästa gång? Och gärna skriva ner det. För det är just det. När man skriver ner det så blir det liksom på riktigt på något sätt.
Mm. Och det tar jag som en uppmaning också till dig som lyssnade på det här avsnittet. Vad tyckte du var bra? Vad tyckte du kan utvecklas podcastmässigt? Eller hur vi lägger upp innehållet i den här podden och så vidare. Skriv gärna det, antingen publikt i kommentarerna på de olika podcastavsnitten på bloggen retorikiska.se eller skicka ett mejl. Jag blir också oerhört tacksam om ni skickar namn på människor som ni tycker att jag ska prata med. Stort tack till dig, Patrik Silverudd. Visst är det så att man kan ju faktiskt anlita dina tjänster nu för tiden?
Absolut, det kan man göra.
Ja, mycket bra. Mm. Det tycker jag ni ska göra om ni sitter inför en knivig förhandling. Om inte annat att du kan komma och coacha dem före
och
under efter.
Det kan jag göra och hålla utbildningar i förhandlingsteknik.
Mm. Strålande.
Ja. Tack för att jag fick komma.
Ja, stort tack. Och tack till dig som lyssnar. Jag hoppas att få se er på webbplatsen eller att ni skriver upp er på nyhetsbrevet eller kommunicerar med mig på Twitter eller på Facebook. Ha en fortsatt underbar dag.